Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
What's he trying?
This is Limpar now for Everton. Oh, what a splendid goal by Anders Limpar. Limpar gives Everton the lead with a cracking shot.
Here's Limpar, lines it up, finds the net. Arsenal in front.
And it was Tony and Steve Bold trying to kick him, and they couldn't get near him. It was just so funny watching. What a great player on his day. It was the best I've ever seen.
Det är få svenska fotbollsspelare som haft en lika succéartad karriär i England som Anders Limpar. Meritlistan där är lång för The Super Swede från Solna. Engelsk ligamästare, FA-cupvinnare, ligacupvinnare och dessutom vann han cupvinnarcupen. Lägg där till ett SM-guld med AIK 1998 och närmare 60 landskampen för Sverige, och han har spelat i både OS, EM och VM. Och han var ju med i den där truppen som tog VM-brons 1994. Även om Limpar sedan långt tillbaka slutat spela och även slutat som tränare, är han givetvis med och följer det svenska landslaget från såväl läktare som hemma i tv-soffan. Om en vecka kvar till Sveriges EM-premiär passar vi i dagens podd på att prata om det stundande mästerskapet, om Limpars egna mästerskapserfarenheter, om Janne Anderssons trupp och Limpar, han tycker till om det svenska landslagets spelsätt.
Jag har aldrig förstått det där, varför man inte spela med de bästa spelarna. Argumentet är ju att oftast att en offensiv spelare kan inte försvara sig. Och då säger man ju anfall är ju bästa försvar, så jag köper inte riktigt det. Men jag är inte heller dumdristig. Ett bra försvarsspel måste man ha, men Kulusevski, han spelar för fan i Juventus, han kan väl försvara sig. Det är inte så att han inte kan försvara sig för att han är en offensiv spelare. Det är ju ren bullshit. Han är liksom en av de bättre i landslaget, så att han ska ju var först på listan. Inte att han, ska vi sätta honom på bänken eller inte. Det är lite typiskt svenskt tänk tyvärr som vi måste ta bort.
Vi pratar naturligtvis om Limpars egna landslagskarriär. Om vad som skiljer succé från fiasko i ett mästerskap. Och om känslorna kring VM 1994 när han fick sitta på bänken under i princip hela mästerskapet.
Alltså jag var mäkta förbannad. Det hade väl inte gått så långt så att jag skulle dra hem, men de orden hade man kanske på läpparna. Men det hade man ju inte gjort självklart. Men säg den spelare som sitter på bänken som är glad. Den finns ju inte.
Och så pratar vi om hur stor den lilla liraren Anders Limpar var på sin tid. Där han under sin enda säsong i Serie A blev tredje bästa utländska spelare efter Diego Maradona och Lothar Matthäus. Och i Arsenal och Everton var han med och vann titlar. Han var verkligen en storstjärna. Men det var andra tider i Premier Leagues barndom. Och framförallt var det helt andra pengar.
Jag räknar ut, för att inte prata om pengar, så tjänar de 60 gånger mer de bästa spelarna i Premier League än vad vi tjänade. Jag hade bäst betalt i Arsenal. Vad är det för skillnad på Ian Wright, Paul Merson och mig kontra Gabriel Jesus, De Bruyne och Sterling? Det är exakt samma. Men de tjänar 60 gånger mer. Och förstå mig rätt här nu, vi tjänade ju bra på den tiden. Men om du jämför med dagens pengar så det är ju inte ens kaffepengar liksom, mot dagens pengar. Och det är den utvecklingen, det kan du inte vara bitter över.
Podden är naturligtvis mer än så här, och vi pratar om betydelse av Brommapojkarna och framförallt Tommy Söderberg som tränare. Om glädjen hos Limpar när han ser en del gamla BP-talanger som han tränat i dagens landslag. om den tidiga karriären i Schweiz och Italien, om saknaden av bästa vännen Claes Ingesson, om tiden efter karriären, om affärssatsningar och spelberoende. Ålder?
55.
Bor?
Sollentuna.
Familj?
Ja, skild, två barn, Jesper och Sofin.
Utbildning?
Nej, ingen utbildning, det kan jag inte säga.
Lön?
Har ingen lön för tillfället.
Vad kör du?
Jag kör en Kia Optima.
Vad läser du?
Läser aldrig böcker.
Vad tittar du på?
Mycket sport och serier.
Vad lyssnar du på?
Allätare, allt från Barbra Streisand till Lordi.
Vad spelar du på?
Jag spelar på Oddset. Det kan man säga, Oddset.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Ja, det är nog två olika saker måste jag säga. Först är ju VM 94, få vara med i det laget och få kämpa tillsammans och ta en bronsmedalj. Även fast jag inte lirade så mycket så var man ju med i laget och bidrog. Sen att få möta en stor idol som Maradona två gånger på fotbollsplan, det är, jag tror det slår väldigt, väldigt mycket.
Vad klassar du som din främsta merit? Du har ju vunnit rätt mycket.
Min främsta merit måste jag ju ändå säga ligaguldet 91 med Arsenal. Det, då är man bäst över en säsong. Och den säsongen var vi riktigt jäkla bra. Förlorade en match borta mot Chelsea. Och det är få förunnat att nästan gå hela vägen in då. Men det var en rekordsäsong upp till 91. Då hade vi släppt in 18 mål bara. Och det var minst genom alla tider. Men sen kom Ljungberg och Company och tog våra rekord.
Vem är den tuffaste du mött?
Roy Keane, överlägset. Det var en riktig bus, en riktig hårding på plan.
Har du någon tröja som du bytt till dig som du är glad att du har?
Ja, jag har två Maradona-tröjor när han spelar i Napoli, hemma och borta. När jag spelar i Cremonese, de ger man inte bort i första taget.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Det har obstruktionsregeln som är väldigt diffus. Obstruktion ute på plan existerar ju knappt. Men om man ska täcka en boll för att gå ut över förlängda mållinjen, då är obstruktion. Den regeln är ju helt banal. För det är baserat på vad det är på plan. Det är ju två olika regler fast det är en regel.
Vem är för dig världens genom tiderna bästa?
Jag måste ändå säga Maradona är bättre än Pelé. Så att jag kör Maradona.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Inom fotboll är det Everton. Och ja, inom ishockey Washington Capitals. Men Everton ligger mig varmt om hjärtat. Jag började heja på dem och supporta dem när jag var runt 10-11 år.
Vem är den bästa du spelat med?
Jonas Tern, överlägset.
Vilken är din favoritfilm?
Gladiators.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag ljuger när jag behöver dra en vit lögn. Jag är inte så jättebra på att ljuga, men ibland när det är obekväma situationer så kanske jag kan ta en vit lögn.
Vilket köp ångrar du som alla fotbollsproffsar du handlat på dig en del?
Jag köpte en jäkla snygg kostym. Du vet, hela kittet med slips och allting. Nyligen, det kanske var för ett år sedan och jag har aldrig använt det, jag förstår inte varför jag köpte det. Jag tänkte att jag skulle unna mig att köpa en kostym, en riktigt skräddarsydd kostym för många laxar. Jag har aldrig använt det, det ångrar jag.
Vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på din och min tid.
Jag älskar historia, jag var väldigt duktig på historia överlag då.
Vad gör dig rädd?
Oj, oj, oj. Rädd om mina nära och kära, min familj skulle råka ut för en allvarliga sjukdomar som typ cancer eller ALS eller något sånt där, demens eller något sånt.
När var du riktigt lycklig senast?
Egentligen var det i lördags. Min son fyllde 30 år och vi hade en överraskningsfest. Och när festen lyckades bli så bra med överraskningen, då var jag riktigt lycklig. För jag såg att Jesper var lycklig i ögonen. Då var jag glad.
När grät du senast?
Oj, jag kommer inte ihåg. Jag brukar bli lite sentimental när man tänker på olika fotbollsspelare som man har mött, som har gått bort i cancer och sånt där. Då kan jag bli lite rörd.
Nu väntar ju ett EM i fotboll och senast jag sprang på dig så var du faktiskt på väg på EM-kval på bortamatch Färöarna. Är du supporter till landslaget som reser med helt enkelt?
Jag är en stor supporter men det är sällan jag åker med. Men just den resan, jag har inte varit på Färöarna så att jag och min brorson Jakob åkte dit. Tänkte det skulle vara jätteroligt att se en landskamp utanför Sverige. Så att jag har sett Färöarna borta och Rumänien borta med Hasse Eskilsson. Så att det skulle jag vilja göra om, för det är en härlig känsla att vara med svenska fans.
Ja, hur är det? För jag menar, du har ju sprungit på planen en massa gånger, gjort närmare 60 landskamper och känt stödet där. Hur är det plötsligt att stå på läktaren, den förvandlingen?
Ja, så den är ju faktiskt jäkligt häftigt. Man ser ju verkligen hur fans är i motgång och medgång. Så fort man slår bort en passning, då är det väldigt många som gnäller. Och vinner man till exempel mot Rumänien borta, som är en av de bästa landskamperna som Janne Andersson och Peter har gjort på bortaplan, då ser man lyckan. Alltså vad det betyder så mycket för ett svenskt fotbollsfan, det trodde inte jag. Men när man är på plats och står i den här lyckorusen, det är genuin glädje alltså.
Känner du också en glädje då? Jag menar, du var ju i Rumänien när Sverige ordnade EM-platsen som man nu ska casha in helt enkelt. Kände du samma glädje?
Ja, jag kände samma glädje för Janne och Peter.
Alltså Janne Andersson och Peter Wettergren.
Ja, Janne Andersson och Peter Wettergren som jag känner och har träffat. För jag känner inte så många fotbollsspelare. Jag har träffat Kristoffer Olsson någon gång. Så jag känner inte någon i den här eran. Så att jag är glad för dem, men mest glad för tränaren när det går bra.
Hur går det? Och du har ju varit med och tagit Sverige till en rad mästerskap. Hur är liksom glädjen på läktaren jämfört med på planen? Det är ju väldigt få som får vara med om det på planen. Betydligt fler på läktaren.
Jag kan tycka att det är samma kärlek. Jag vet ju den känslan vi hade när vi vann brons 94. Eller tog ett brons 92. Den glädjen man har i ett lag, den är ju väldigt svårslagen, för man drar åt ett gemensamt håll. Men här är en annan sorts glädje som ett fan. Det är ju en annan glädje, fast i samma kärlek till fotbollen liksom.
Vad tror du då inför EM där i Spanien, Polen och Slovakien väntar? Vad kan Sverige göra? Kan man upprepa, jag menar, nu var man inte riktigt som lika bra som ni var 94, men man tog sig ändå till kvartsfinal, det bästa resultatet än VM 94. Tror du att Sverige kan göra något liknande?
Ja, men jag tycker att Sverige har ett bra landslag på gång, och vi är för jäkla bra på hemmaplan. Men nu spelar vi ju borta i ett EM-slutspel. Vi har väldigt bra offensiva spelare, vi har ett bra fungerande spelsätt. Vi har bra målvakt och bra tränare, så att alla förutsättningar är ju där för att lyckas i ett EM. Jag vill ju att man tar, som jag berättade för dig, tjuren vid hornen och spelar anfallsfotboll mot Spanien. För annars är man rökt om Spanien ska hålla i bollen. Polen och Slovakien bör man vinna mot om man ska överhuvudtaget komma trea i sin grupp. Självklart de två första går vidare. Men jag ser att man ganska enkelt kan gå vidare från ett gruppspel som grupp två.
Om man då konkretiserar, för du hann knappt sätta dig förrän du gick och frågade mig, hur hade du formerat anfallet? Hade du haft det en Kulusevski, Alexander Isak? Hur hade du formerat det mot Spanien?
Ja, alltså genom tiderna så har man ju vunnit med bra fotbollsspelare som kan spela anfall. Självklart ska man ju sätta en defensiv, och defensiven har vi ju i Sverige, men jag är en stor fan att spela med Emil Forsberg, spela med Kulusevski som forward och spela med Viktor Claesson. Jag tycker inte man ska ställa över någon bra fotbollsspelare för att man ska spela ett defensivt spelstil. Det tror jag inte någon annat land i världen gör mer än Sverige. Och jag har aldrig förstått det där, varför man inte spelar med de bästa spelarna. Argumentet är ju att oftast att en offensiv spelare kan inte försvara sig. Och då säger man ju, anfall är ju bästa försvar. Så jag köper inte riktigt det. Men jag är inte heller dumdristig. Ett bra försvarsspel måste man ha. Men Kulusevski, han spelar för fan i Juventus. Han kan väl försvara sig. Det är inte så att han inte kan försvara sig för att han är en offensiv spelare. Det är ju ren bullshit. Han är liksom en av de bättre i landslaget. Så att han ska ju vara först på listan. Inte att han, ska vi sätta han på bänken eller inte. Det är lite typiskt svenskt tänk tyvärr som vi måste ta bort.
Känner du att Janne Andersson och Peter Wettergren symboliserar det här lite tänket att lite riskminimera? Hellre ta färre risker för att säkra någonting?
Jag kan säga så här, det är lite, ursäkta, den svenska modellen att vi är lite, inte rädda, men vi vill ha hängslen, vi vill ha alltså alla slags skyddsattiraljer vi kan ha för att vinna en match. Jag tror att vi är lite rädda för att spela anfallsfotboll för att då solar vi oss bakåt så att säga. Men om du tittar på tysk fotboll där liksom 6-7 man anfaller, och holländsk fotboll, belgisk fotboll, engelsk fotboll, spansk fotboll, där spelar de bästa spelarna. Så svar på din fråga, så tycker jag att de är smarta tränare. De vet ju vilket material de har jämt mot motståndet. Men jag skulle vilja skruva upp dem lite grann att spela mera anfallsfotboll. För vi har ett sjukt jävla bra lag defensivt.
Om du ser på de offensiva spelarna, för plötsligt har ju Janne Andersson rätt mycket att välja på. Vad ser du när du ser en sån som Kulusevski?
Alltså jag blir varm hjärtat att se Kulusevski. Jag är otroligt glad när jag ser Emil Forsberg, vilka fantastiska spelare, Viktor Claesson, Isak, Marcus Berg. Det är fantastiska anfallsvapen vi har. Så att jag tycker ju att alla de bästa ska spela. Sen har vi ju rollspelare som Sebastian Larsson, vi har Kristoffer Olsson, vi har Gustav Svensson och så vidare som är väldigt, väldigt bra på att ta ett stort ansvar bakåt. Då måste man kunna ta ett stort ansvar framåt. Det glömmer man bort. Man ska alltid prata om att du ska ta ditt ansvar bakåt, men vem ska ta ansvaret framåt då och göra mål och chansa, skjuta, dribbla och misslyckas och dribbla igen? Det är ett ansvar du måste ta. Likväl som att du tar ditt steg bakåt. Alla i det här laget kan försvara sig, det är inga dumhuvuden. Men alla kan inte anfalla. Men släpp lös de här kalvarna på grönbete så får vi spela lite anfallsfotboll också.
Känner du nästan igen dig lite själv att du under din landslagstid var ju den här offensiva som inte alltid passade in och kanske den man bytte ut först? Känner du igen dig själv?
Ja, och det är därför jag säger det här. Och jag tycker att det kan vara i viss mån lite fel att tänka så i gammalt. För att man har alltid genom i svensk fotboll säger att ja, men man måste ta sitt ansvar bakåt. Ja, men det gör ju alla fotbollsspelare. Mer eller mindre är man ju bra på det. Men man pratar aldrig om fan, han tog sitt ansvar framåt. För det är... Det är väldigt svårt att vara kreativ i fotboll och det är väldigt lätt att vara destruktiv. Men det tänker man inte på. Utan man kan inte bara försvara sig i en fotbollsmatch och tro att man ska få någon ströchans. Alltså det är lika viktigt, det är det jag vill poängtera, att vara kreativ fotbollsspelare. Och genom åren så har de kreativa fotbollsspelarna varit väldigt lätt att sätta åt sidan. Varför? För att ja, de kan inte försvara sig. Jag köper inte riktigt den modellen och jag låter som en bitter gubbe.
Men... Nej, det gör du inte alls. Det är ju många som tycker som du, så strunta i det. Utan det är ju mer, om du som var kreativ, vad betyder det där att den osäkerheten på något sätt hängde över dig? Att kan vi spela med Anders Lindpar? Eller vi byter ut, nu byter vi, nu liksom, han har inte lyckats med några dribblingar, ut med honom. Vad betyder det som spelare?
Det blir ju en slags osäkerhet från tränaren till spelaren. Att det är ju indirekta signaler till dig, Olof. Där de säger att du får inte dribbla, du får inte bli av med bollen. Det säger man inte ordagrant, men det är ju liksom, ligger latent när man pratar om offensiva fotbollsspelare. Att du måste bolla bollen inom laget, du måste passa säkra passningar. Mm. Ser man fotbollsmatcher, vilka är det som avgör en fotbollsmatch? Det är ett bra defensivt spel och det är bra offensiva kvaliteter. Så att ta inte bort de offensiva kvaliteterna från offensiva spelare, för de tar sitt ansvar framåt.
Tillbaka till Brolin, tillbaka till... Ja, Anders som har dålig balans, och som hittar balansen igen och hittar mål! Snabbt spel av Lintar, Brolin, Lintar.
Ja, det är mycket skickligt, och det är de här två stjärnorna som gör det här helt underbart.
Lintar sätter fart. Bra! Ja! Har ni sett? Det är 1-0! Vilket skott! Anders Lintar gör mål för Sverige!
Har den satt den här skulden ännu?
Va?
Ja, det här är ett underbart mål.
Om man ser, du har ju varit med en mängd mästerskap. Du var ju med VM 90 med Olle Nordin när det inte gick så bra. Du var med EM 92 där det blev semifinaler, och även då VM 94, även om du inte spelar så mycket. Vad skiljer ett mästerskap som lyckas och ett mästerskap som inte lyckas? Vad är det för beståndsdelar som gjorde att det inte gick 1990, men det gick 92-94?
Jag fick äran att vara med i OS där också, 88 i Seoul. Vi kom till en kvartsfinal och var 7 minuter från medaljerna. Jag kan säga så här, jag har fått frågan förut. Vi var lika bra 90 som 94 med unga och gamla fotbollsspelare. Mixen, bra tränare och så vidare. Du får rätta mig om jag har fel här, men när vi har 1-1 mot Costa Rica, då var det färre lag på den tiden. Då var vi, tror jag, i slutspel, en kvartsfinal.
Ja, det stämmer.
Ja. När slutsignalen går, då är vi näst sist i VM. Det är ju små marginaler. Små marginaler för V94-laget är ju självklart om vi skulle förlorat första matchen, som vi mycket väl kunde gjort mot Kamerun. Eller mot... mot Kamerun, som det var 2-2. Det är väldigt små marginaler i fotboll, eller i alla idrotter egentligen. Vi hade inte marginalerna med oss i 90, men det hade vi i 94. Jag tycker att vi var i stort sett lika bra som lag, med en bra mix och bra fotbollsspel.
Var det inget som skilde i uppladdning eller någonting? Man kan i och för sig hävda att 94 så hade ju många av er spelare erfarenhet, både från 90 och 92, kanske lärt sig allt från träning. Hetsa inte upp sig över det, att det fanns en mästerskapserfarenhet som ju inte fanns 90, då hade ju inte Sverige varit med på 12 år.
Nej, men då har du faktiskt rätt i. Vi var lite... Vi hade rutinerade spelare som inte fick spela, som Glenn Strömberg, och man tog inte med Robert Prytz och sådär, som var en av de största stjärnorna vi hade i Italien på den tiden. Och det är ju en tränarfråga. Jag tycker att jag har bara positivt att säga om Olle Nordin som tog fram i landslaget, och bara positivt att säga om Tommy Svensson. Det är ju två tränare som inte lämnar någonting åt slumpen med Tord Grip. Det är ju tränare som är väldigt noggranna och minutiöst. Så att jag tycker att det är så jäkla små marginaler som avgör om man ska gå vidare eller åka ut ett VM-slutspel. Alltså. Och det hänger ju lite på tränaren. Då kanske man blir lite för defensiv inom svensk ledarskap.
Inför VM 90 har ju ni ett klassiskt genrep. Framförallt du har ju liten julafton. 1-3 mot Finland. Ni vinner med 6-0. Blev det för mycket hybris kring det jämfört med hur det var i USA? Där spelade ni väl 1-1 i någon träningsmatch på plats innan ni gick in i turneringen? Mm.
Ja, det var så här, Olof. Vi vann ju med 6-0 mot Finland där. Och vi hade inte varit i ett VM-slutspel på väldigt länge där. Och då målade ju alla upp oss som att vi skulle gå långt och vinna. Vi hade en enkät där vi skrev själva, hur långt går vi i VM? Så här. Då skrev en 4-5 spelare VM-guld. Va? Ja, det kan man väl göra, men man måste vara realistisk. När vi fick den här knäppen på näsan 90, då tar ju Tommy Svensson, Tord Grip, de tar ju notis av det här. Vi fick en erfarenhet. Alla våra bästa spelare var i 26, 27, 28 års åldern. Då hade vi en 6-7 kaptener ute i Europa. En fick vara kapten. Det var ett fantastiskt jäkla bra lag. Men jag tycker att vi hade mixen av ungt och gammalt i VM 90 också, och en bra tränare. Så att det var ju bara små marginaler som gjorde det. Det är egentligen ett mål, en försvarsmiss som gör att vi inte är i kvartsfinal. Likväl VM 90 som vi var 94. Så att det är två bra landslag som har två helt motsatta utgångar i en VM-turnering.
EM 92 som ju blir på något sätt, det är hemmaplan och Sverige Då har ju ni sluppit kvala. Tommy Svensson har fått lite tid att spela ihop. Men det var ju en rätt hattig period innan. Testades 3-5-2 och liknande. Men man hittade rätt. Vad var viktigt i det mästerskapet där ni ju lyckas?
Ja, viktiga, alltså jag tycker ändå att vi satte grunden 92 för VM 94. Våra framträdande spelare fick ett självförtroende som var omänskligt i VM 92, eller förlåt, EM 92 på hemmaplan, som gjorde att vi hade ett sånt jäkla självförtroende och vi hade roligt när vi samlades. Det var ju ofta så här som jag kände när man spelade England, fan är det inte landskamp snart, jag vill spela med mina grabbar liksom. Så vi satt vårt självförtroende, våran spelidé runt 92, sen drog den ju med ända till 97-98, det är en lång period. Så att jag tror att vi har mycket att tacka EM92 för att vi gick så långt i VM94.
Under EM92 så är det ju Frankrike först och det är 1-1 och sen slår ni Danmark och sen slår ni England. Du startar ju match efter match men inte semifinalen och du blir utbytt i halvlek tror jag mot England. Vad var det som tappade formen eller tappade, nej, var det det som hände att Tommy tröttnade, nej, på?
Om man tittar på matcherna så var det inte jag som tappade formen. Jag var nog lika bra i de tre matcherna jag spelade, 2,5. Det var en taktisk
disposition
av Tommy. Jag har hört han säga i en intervju också att det är en av de bästa bytena han har gjort någonsin och det köper jag. Som tränare måste man göra ett byte. Han tyckte i sin värld att jag inte var så offensiv och som jag brukar och gör mål, assist och så vidare. Så att då tar man ju ut en spelare och satt in en annan spelare. Det köper jag fullt ut. Men inte att jag hade tappat formen. Jag tycker och tror att det var mera en taktisk disposition av Tommy och Tord snarare än att jag hade tappat en form. Och jag tycker den var briljant här i efterhand.
Och sen, ja, det blev ju inget mer, det blev ju 3-2 i slutändan, men det var ju Tyskland som dominerade den semifinalen. Men sen går ni ju till VM och jag menar, du är ju med och jag menar, du startar ju genrepet inför VM 94 också. Ja. Så du är ju med och krigar ändå ju.
Ja, men absolut. Vi har ju ett fantastiskt kval där fram till 94 och som du sa, jag var ju ordinarie. Man är ju väldigt ordinarie om man tar hörnor och frisparker hit och dit. Och vi spelade faktiskt 0-0 mot Rumänien en vecka innan i USA och då var man på plats en dag innan. Har vi ju träningsvarianter, vi har hörnvarianter där jag tar de fasta positionerna. Sen på kvällen när han drar laget, då var inte jag med. Och då, som tränare, så får man väl en uppenbarelse som mycket väl slog ut. Men jag kanske inte fick någon förklaring varför jag inte skulle börja. Det skulle jag kanske vilja haft på den tiden. Men det är väl ingen som kan klandra Tommy och Tord efter ett VM-brons. Då får man liksom, tycker jag så här efter en bitar i suräpple, för att jag har själv varit tränare och jag kan inte spela med 13 man. Jag kan bara spela med 11. Och det förstår man. Man var ganska förbannad då, men det var ett bra utfall. Va?
Ja, absolut. Men var det inte lika vanligt då att man tog ett sådana, den typen av samtal? Att, ja, men som Janne Andersson kan ju säga att ja, men jag ringer till dem som inte är med eller jag tar ett snack. Jag vill att spelarna ska veta. Och så får de vara besvikna idag, de får startelvan och sen imorgon ska de vara taggade, aha, oavsett om de spelar eller är på bänken.
Jag tror att vilken position du har i laget och som ledare tycker jag att man ska prata med alla spelare och psykologi. Tittar man på det här VM:et, det är en enormt massa förändringar. Det är inte bara min position att jag inte startar. Jesper Blomqvist tror jag startade, eller om Brolin startade på topp och det gick inte så bra. Han drog ner honom på höger. Henrik kom in istället för Jesper. Klasse kom över på höger sidan. Vi mixtrade väldigt mycket med laget under VM som slog fullt ut. Det kunde väl, om oturen varit framme, slagit åt fel håll. Men det var inte så att vi hade tränat in att Brolin skulle vara på höger. Han var ju forward. Och att jag inte var på plan som tog fasta situationer. Utan Jesper kom in och Henke Larsson som är forward kommer ner. Jag tror inte att Patrik Andersson började, va?
Jo, det gjorde han. Men han var väldigt svag.
Ja, okej. Men,
Patrik och Jocke Björklund satade och så Roger Ljung och Rolle Nilsson.
Men det var dit att det inte kom. För att Janne Eriksson var ju ordinarie och drog framsidan av låret och han skulle spela. Så att det är inte bara min position som ändras. Det är en 6-7 spelare som ändras och det blir ett jäkla fint utfall. Så att man kan inte bara snacka om vem det är att Anders inte spelar där, utan som tränare så måste man ta beslut, vad är bäst för laget, och det var en jävla massa tricks hit och dit och spelarna på den tiden var så jäkla fantastiskt bra så att det funkade.
Är det jobbigt att det har blivit ditt eftermäle? Jag vet att Offside gjorde ju ett stort dokument där det hette att du ville åka hem och liknande. Är det jobbigt att det har blivit eftermälet?
Ja, både jag och nej. Alltså jag var ju min absolut bästa form den sommaren 94 och då ville man ju spela ett VM. Alltså Thomas Brolin kom ju med i världslaget. Jag vill också komma med i världslaget, förstår du mig rätt? Jag vill också vara bidragande orsak att vi gick bra i ett VM. Jag tycker inte när eftermäle sådär, men när man väl var på plats, Olof, 94, då var det Klasse som höll mig tillbaka, för jag var väldigt...
Klas Ingesson.
Som höll mig kvar och jag
ville dra helt enkelt.
Alltså, jag var mäkta förbannad. Det hade väl inte gått så långt så att jag skulle dra hem, men de orden hade man kanske på läpparna. Men det hade man ju inte gjort självklart. Men säg den spelare som sitter på bänken som är glad. Den finns ju inte.
Har du och Tommy någonsin rätt ut
det
här?
Nej, det har vi inte. Och jag skulle inte vilja göra det heller. Det är bara patetiskt. Skulle väl ha gjort det på plats, kanske direkt efter. För vad hände? Jag spelade i ordinarie från 94 till 97 sen. Och var ordinarie från, ja, i stort sett från 90 till 94. Så jag spelade inte 7 landskamper. Det var ju några mellanår när jag inte kunde och sådär. Så att den uppenbarelsen för tränare Tor Grip och Tommy Svensson var ett jäkla fint utfall för dem. Och
det är väl det som är elitidrott, att man väljer.
En av de största svenska fotbollshändelserna som har hänt sen VM 98 och VM 74 och så vidare. Så att, men jag var med och bidrog till att de var bra grabbarna.
Vad sa Claes Ingesson till? För det har ju framkommit väldigt i efterhand att ni var ju oerhört tajta. Och jag menar, med Thomas Bodin och Lasse Eriksson också var ni ett gäng. Men vad sa liksom Ingesson till dig?
Han sa ordagrant att nu får du inte vara egoistisk. Vi är ju ett lag, sa han. Ja, men jag ställer upp på det. Och vi pratar väldigt ofta att hans högsta dröm var att få göra mål i VM-klasse och sådana här saker. Och att nu får du liksom, han var lite hård mot mig, nu får du ställa in dig i leder, du har väl suttit på bänken förr och nu kör vi laget för jaget. Där var Klasse väldigt, väldigt stor som människa, att han hade den här laget för jaget, den kämpaglöden så att säga. Så att han var väl lite hård mot sig, sa att nu måste du liksom växa upp och skiter i det där, nu kör vi istället.
Och Ingesson själv fick ju rätt mycket kritik. Jag menar, han anpassade sig för laget och spelade på en kant och liknande. Men fick ju en del kritik som ju var jobbigt. Hur var det för honom?
Ja, men Klasse var ju som en gås. Och Klasses mentala styrka med några andra fotbollsspelare 94-laget var ju orubblig. Alltså om du tycker, Olof, att jag fick ta skit i V94 så är ju Klasse 10 gånger värre. Men han borste av sig det. Det var ju match efter match. Alltid när vi skulle gå ut, nu kör vi grabbar. Det rörde ju inte honom i ryggen om man fick kritik från någon. Så här. Det var en känslig person, Klasse. Men när det kom till fotboll, då var han fucking stenhård, alltså psykiskt. Och det hade vi nytta av många gånger i landslaget.
Ni spelar ju inte i klubblag ihop. Hur kommer det sig att ni fick en sån stark relation?
Jag tror att vi är lite raka motsatsen till varandra som personer. Första gången jag spelade med Klasse, jag kommer inte riktigt ihåg vilken landskamp, men då ska man ju dela rum med någon. Och då var det så här att typ, Klasse och Anders, kan ni dela rum? Klasse, absolut, fick en nyckel. Och sen, jag är väldigt pratglad, jag har energi, pratar för mycket, säger dumma saker, jag tänker inte efter mycket när jag säger, Klasse är väldigt omtänksam om människor, det är också, men jag menar att han kanske inte säger saker i hasten utan att tänka efter. Så att vi gick, var en bra kemi. Jag pratade som fan, han var den sakliga som höll mig tillbaka. Och jag tyckte det var en fantastisk egenskap som Klasse hade, att han var så lugn och var med. Jag trivdes ju med Klasse, det gjorde alla. För det var raka motsatsen till mig som var lite nervös och lite etergirig.
Mycket batteri i sådär. Ni är ju rätt olika som spelartyper också. Jag menar, han är ju mer den lite schablonartad, men ändå liksom den svenska lagspelaren som fysiskt jobbar. Han kunde ju spela boll också, men du fattar vad jag menar, medan du är dribblern och tekniker. Ni är ju olika där också.
Ja, men det håller jag med om. Han står ju för den svenska mentaliteten, den styrkan, råstyrkan. Och jag fick ju ta det epiketet att jag stod ju för tekniken, farten och så vidare. Jag hade Klasse också, men det som det var hans adelsmärke, det var det här att han aldrig gav upp, och den här mentala styrkan. Så där var vi ju väldigt olika, för att min mentala styrka, den svajade ju väldigt ofta. Och jag levde på intuition, talangen och så vidare. Så där var vi väldigt olika. Så vi trivdes tillsammans. Och han var väldigt slarvig som person med kläder och skor. Och jag är precis raka motsatsen, lite pedant. Så att oftast jag packade hans väska när vi skulle säga hej då och så vidare. Och det tyckte han var jävligt häftigt och skönt, för att det var ju kläder överallt och jag hade allt på plats. Så vi var lite yin och yang som gick ihop så här.
Just i fotbollens värld så hör man ju ofta spelare, man träffar många både i klubblag och landslag, men sen efter karriären tappar man, är det lätt att tappa kontakten. Och jag menar, ni spelade ju i massa olika länder och liknande. Hur kommer det sig att ni behöll kontakten i alla år?
Ja, men det var för att vi älskade varandra. Vi var riktigt tajta. Så att alltid när säsongen var slut i England, då tog jag ju ofta båten från Ipswich till Göteborg. Och sen åkte jag upp. Och så var vi, jag och Madeleine, en vecka i Ödeshög hos Klasse och Vicky. Det var så vår semester började hela tiden. Och sen när han började spela Sheffield, då var vi, jag var över hos honom väldigt mycket i Sheffield. Det är ganska nära mellan Liverpool och Sheffield. Och han var hos mig, så att vi behöll den här kontakten även efter karriären. Och han ringde till mig och frågade ofta vad han tyckte om vissa lag när han tränade Elfsborg och såna grejer. Och kan du åka och titta på den matchen och få lite feedback. Så att jag hjälpte honom på det sättet också. Vi är alltså, det är en genuint fin kompis.
Hur ofta har du honom i tankarna idag?
Ja, jag har han här så att...
Ja, han sitter tatuerad
på höger armen så att han är med jämt.
Ja, ja, det är, han är ju saknad av många helt enkelt, för han var en speciell person, det måste man säga.
Och vi kommer självklart också göra oss redo för en hyllning till Claes Ingesson.
Här är fina bilder som möter oss såklart, och framförallt Anders Lindpar som delade rum med Claes Ingesson i landslaget även under den här turneringen, som bär ett monument eller en bild av Claes Ingesson in på planen här på Bergen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du kommer, eller din pappa kommer från Ungern till Sverige. Fanns det någonting av det som finns idag, att spelare kan välja landslag? Jag menar, ni var mycket unga om somrarna och spelade fotboll. Fanns den diskussionen ens uppe liksom?
Nej, den fanns nog aldrig. Jag är ju i och för sig född i Sverige som ungrare, för min pappa fick svensk medborgarskap 66. Från 5 till 66, det tog 10 år, då var jag svensk medborgare. Men det var ju aldrig på min agenda att jag skulle spela i ungerska landslaget. Jag hade ju spelat i pojklandslaget, juniorlandslaget, U21, typ såna B-lagsmatcher och så A-lag. Nej, så att det fanns aldrig på mina läppar att jag skulle spela i ungerska landslaget.
Förstår du diskussionen som dyker upp idag? Jag menar, fler spelare kan ju, jag menar, ha rötterna. De är ju precis som du, födda i Sverige och har liksom spelat hela vägen, men plötsligt har man en väg till att det kan vara ett annat landslag där man ju kan ha känslor som jag gissar att du också har för Ungern via din pappa, eller?
Ja, men absolut. Jag tycker att den vägen, eller det alternativet, är skitbra att ha. De som har valt den här vägen, de är oftast inte en startspelare i landslaget eller precis kommer med en trupp eller inte. Och då väljer man Kosovo eller vad det nu än är och så vidare. Jag tycker att det är en ypperlig sak att kunna ta till när man inte platsar i ett landslag. Så att det köper jag.
Tror du att du med din spelartyp och liksom din kreativitet, tror du att du hade haft lättare i dagens fotboll än vad du hade slutet på 80-talet, början på 90-talet i svensk fotboll?
Definitivt inte i landslaget, för vi har ju inte förändrats ett dugg egentligen från 74 till 2021. Det är ju samma spelstil. Det är 4-4-2. Hårt jobbande, bra fotbollsspelare. I klubblag, ja. Jag har ju spelat på gamla goda sin Arsenal, eller var Hitty Channel, och från högerbacken upp till forward, och så slå så mycket inlägg som möjligt. Tittar man på Manchester City nu eller Barcelona som börjar med det här tiki-taka, så skulle ju det spelet ha passat mig bättre. Men utfallet, vet du fan om det hade blivit bättre. Det vet jag inte.
Du är ju fostrad i Brommapojkarna, och det finns ju berättelser om hur mycket Tommy Söderberg betyder för dig. Att han förstod dig, vilket alla inte gjorde. Hur betydelsefullt är det just att ha en tränare som står bakom en när man är mer kreativ, dribbler och kanske bryter av mot systemet?
Det betyder 100%, Olof. Det är AO. När en tränare ska göra så med alla spelare. Det är inte bara en problemmakare, utan det ska ju även ta till med sin lagkapten. Då är man ju stor ledare. Tommy Söderberg var en sån ledare. Han tog lilla strullpojken Andersson, var 15 år. Han tog Kent Svensson, 32 bast, kapten, kexet. Och allt däremellan. Han såg ju personen i alla. Så att jag kan inte komma ihåg att vi har suttit och pratat om fotboll någon gång, jag och Tommy. Utan det var om själva livet. Han kunde ta mig efter en träning och sa, hur mår flickvännen? Eller hur mår mamma och pappa? Vad gjorde du på fritid? Hur går du i skolan? Och så vidare. Han ville känna mig som person. Fotboll, det kunde jag. Det behövde inte han lära mig, tyckte han. Så att han har betytt oerhört mycket för den sociala kompetensen som människa. Och jag tror att Tommy trodde på den här tesen att trivdes du som människa med honom, då var du en bra fotbollsspelare. Och så var ju. Många säger det, att man trides med Tommy för att han brydde sig. Och den ledarskapen tycker jag att många tränare ska ta med sig.
Länge hette det ju att Brommapojkarna, visst, de hade stor ungdomsverksamhet, men fick inte fram så många spelare egentligen. Länge var det ju bara du. Hur känner du nu när man ser, det är Albin Ekdal, det är Ludde Augustinsson, det är Kristoffer Nordfeldt, Dejan Kulusevski, att det plötsligt är det många BP-spelare i landslaget?
Jag är inte förvånad. Jag har ju fått en stor äran att träna till junior allsvenska laget med Kim Bergstrand. Vi hade 85-erna till 89-erna där vi fick fram hur många fotbollsspelare som helst till allsvensk fotboll. Det är många proffs och 3-4 startspelare i landslaget. Jag kan inte säga att jag har gjort Albin Ekdal bra eller Kristoffer Nordfeldt eller Micke Almebäck och sånt där som har varit inne och petat i. Men vi har ju ändå satt en grund för de grabbarna. Om det är vi som har gjort att de kommer långt, det är svårt att säga. Men jag är inte förvånad, för att efter han hade tagit in Kim och mig, då tog man ju in bra gamla fotbollsspelare som hade mycket att säga. Och vi är en så stor förening, Brommapojkar, så det vore ju konstigt om vi inte får fram talanger. Det sprutar ju fram talanger. Så på den frågan är jag inte förvånad alls.
Hur finns känslan många... när du ser en svensk startelva med Albin Ekdal som du har jobbat med eller med andra spelare du har jobbat med?
Det är för mig en skönare känsla att se att Kristoffer Nordfeldt gör en fantastisk räddning och Albin Ekdal gör en bra landskamp och spelar i Sampdoria kontra Micke Almebäck i duktig i Örebro eller vad det nu är, Jocke Runnemo gör mål och så vidare. Det är ju en fantastisk känsla och nästan lite skönare än sin egen känsla att man varit med och bidrog lite i de här grabbarna. Jag tycker det är en härlig känsla.
Du går ju från BP till Örgryte som då är, det kan ju låta konstigt kanske idag, men då hade de ju precis funnit SM-guld, ska spela in mot Europacupen och så. Hur resonerade du när du valde ÖIS där?
Ja, men det var så att jag ville mogna som människa och komma bort från Stockholms fotbollen och allt vad det innebär. Så att jag fick ett bra förslag av Örgryte och det var ju Nisse Lidholm som jag satt och pratade med väldigt mycket som övertalade mig att komma dit. Det var inte så svårt, vi var svenska mästare.
Förlåt, var det Agnes Simonsson?
Nej, Nisse Lidholm säger jag. Förlåt. Agnes Simonsson, jag ber om ursäkt.
Ja, det är lugnt.
Agnes Simonsson som jag satt och pratade med länge och väl och fick över mig dit. Också att vi var svenska mästare 85 och får spela i Europacupen, det bidrog ju. Så jag tänkte jag provar vingarna där nere och Agne var en bra psykolog och en bra tränare för mig där nere.
Hur utvecklades de åren som du var i Örgryte och spelade i Allsvenskan för dem?
Ja, jag tycker att jag hade en bra stegande kurva där och Agne hjälpte ju mig. Han kände ju då nu när Nisse Lidholm, så jag fick ju åka och träna med Milan en månad. Jag var nere hos Janne Svensson i Eintracht Frankfurt. Jag fick åka till Dan Corneliusson i Como. Så jag hade väldigt, väldigt mycket kött på benen när jag spelade Allsvenskan. November till december, då åkte jag till Como, Eintracht Frankfurt. Jag åkte till Milan. Jag visste hur det var att vara proffs innan jag var proffs. Så det var ju min skola. Och det har jag att tacka de här fantastiska människorna som gjorde att jag fick komma till de här lagen. Jag var och provspelade för Liverpool 87 där det inte varit någonting på grund av att jag inte fick någon arbetstillstånd. Annars hade jag spelat Liverpool från 87 till 90.
Det var ju, kan man flika in, mycket svårare då att få arbetstillstånd. Och
du var tvungen att ha 10 landskamper, jag hade 3.
Ja, men det var ju också begränsade utlänningar. Ofta hade man ju bara 3 utlänningar, till exempel i Italien och så.
Men jag hade ett avtal liggande framför Kenny Dalglish på 3 år, men det ville sig inte. Men jag hade ju en enorm erfarenhet innan jag tog mitt första steg för Young Boys i Schweiz. Jag hade ju full kontroll på vad det innebär att vara i den hårda mentaliteten och vara proffs. Så det var en bra skolning för mig med bra ledare som hjälpte mig.
Du går just till Young Boys Schweiz som ju var idag inte lika vanligt, men då var ju det en väldigt vanlig väg för svenska spelare att gå i Schweiz. Jag vet inte om det var agenten Dieter Langhans som öppnade den porten eller om det var Tord Grip eller vad det var, men många gick ju den vägen, eller hur?
Ja, och Hasse Holmqvist, först var Robert Prytz som var gudaförklarad där, Hasse Holmqvist. Men jag tror när Hasse Holmqvist skulle gå till Verona så var han nästan tvungen att ersätta med en svensk. Det är ju storyn. Och vad finns det för någon bra svensk? Ja, men du kan inte gå till Verona om du inte får någon bra svensk. Då kom jag till Young Boys och då kunde han gå till Verona. Det var någon sån slags deal där.
Men du är inte där länge, för du sätter ju bra fart på karriären och kommer till Serie A. Cremonese är inte den största klubben, men det ska ju sägas att då är ju Serie A, det är inte lätt att ta sig till Serie A. Det är bara 3 utlänningar per lag och det är ju den bästa ligan i världen.
Ja, om man tittar på Schweiz, är det ju en fantastisk liga att spela i, för Tyskland ser det, Frankrike ser det, italienarna ser det. Alla tittar på talanger som finns i Schweiz och vi gick bra som lag. Så det var inte så konstigt att få komma till Italien, men jag är oerhört lyckligt lottad. Du har ju gulligt Ricardo von Basten i Milan, du har ju Matteus Klinsmann och Bremi i Inter, Maradona, Careca, Alemão i Napoli, polacker. Alltså så får jag vara med i den här omgivningen när det är världens bästa fotbollsspelare. Det var ju liksom väldigt surrealistiskt. Även om jag spelar i Cremonese som är ett genuint dåligt lag, va? Och bara få spela och möta de här stjärnorna, det var en av de bättre tiderna i mitt liv som fotbollsspelare.
Hur var inramningen?
Inramningen var att det var ju så otroligt mycket publik på den tiden. Det var ju stadion som tog 110 000, San Siro. Maradonas San Paolo-stadion var ju bara ståplats, det var också 110 000. Och så vidare, Romstadion tog den 65, 70, 80 när det var på ståplats. Så det var ju, det var som man var en gladiator liksom typ på den tiden. Det var enorma läktare, enorma publikhav, så att det var ingenting man var van med att spela mot St. Gallen eller Zürich.
Och rätt fascinerande när man tittar att efter den säsongen, nu åker Cremonese ut, ändå blev du utsedd till en av ligans tre bästa utlänningar efter Maradona och Lothar Matthäus.
Ja, det är ju... ja, det är galet vad bra det gick där, men man kan ju inte vara glad eftersom vi åkte ut. Jag kommer ihåg vi satt och vi hade förlorat mot Juventus borta med 3-0 i sitt onkelsrum. Jag var genuint ledsen, jag hade aldrig åkt ut och så vidare, och de brydde sig inte riktigt om de där spelarna. De
var, varför inte?
Nej, så de var glada bara för att vara i den här. De trodde ju inte det var sant att få spela i Serie A, de här killarna. Det är väl två stycken från det laget som, eller tre som har haft en hyfsad karriär efter. Det var en målvakt och det var Giuseppe Favalli och Rampulla som var målvakt som gick till Lazio och så vidare. Men sen var det ju spelare som bara fallerade efteråt. Så de sprattlade en säsong. Så de var väl redan på förhand slagna, tror jag. Sådär, bara för erfarenheten var ju roligt för dem.
Here's Limpar for Arsenal. Merson in the middle making ground. Still Limpar. It's a great run. It's there. Anders Limpar. Arsenal typically are right back in it at a stroke. Just look at that. Limpar produces a fine individual goal. Just 1 minute after Leeds took the lead.
Limpar made a long run to get himself involved and Keith Hackett has given the goal.
He was probably the most exciting player in the English league. He'd flair, he was quick over 5 yards, he was so quick. Two good feet and a magnificent shot.
Det blir Arsenal istället och jag menar, en makalös karriär får man väl ändå säga i Arsenal med just, du nämner ibland dina höjdpunkter. Det är ju ligan, det är FA-kuppen, det är ligakuppen, det är kuppvinnarkuppen. Vad var det som stämde? För det känns som att du och George Graham, det borde egentligen vara olja och vatten.
Ja, men det var olja och vatten, men det var olja och vatten med alla spelare. Det var inte bara jag. Han stod upp och skällde ut alla efter noter och de kunde svara tillbaka på engelska. Jag var inte så bra på engelska i början där, utan jag, när man blir arg på sitt, när man blir arg och ska prata ett annat språk, då blir det inte genuint. Om vi ska svära på svenska så ska du svära tillbaka på engelska, det blir lite patetiskt. Så att jag stod ju där, satt där och tog emot all skit, och då var därför han kanske tryck på ännu mer. Vi var oerhört framgångsrika för att vi hade en 6-7 landslagsmässiga engelsmän. Jag kom, hade spelat i Sverige. Det var ju liksom, det var inga konstigheter att spela på den tiden. Vi hade dåvarande Manchester City som var totalt överlägsna. För att vi hade de bästa engelska spelarna. För utlänningar fanns det ju inte.
Nej, det var ju väldigt ovanligt. Det är ju också en omdiskuterad period, eller omskriven period. Det är ju väldigt krökande, Tony Adams och dem. Du var ju absolutist, hur hanterade du det?
Ja, men alltså, det var ju, de visste ju inte det i början att jag inte tog eller drack alkohol och så vidare. Och det var ju några tunga drickare där och drack väldigt mycket av, nästan på gränsen, de var alkoholister. I början så fattade de inte riktigt att jag inte drack. Men det var ju en acceptans från spelarna när det gick så bra för laget. Jag är ju lite mål i början där. Och då var det så att jag var, fan, han får väl göra som han vill. Vi respekterade det. Jag fick cola eller vatten och de tog sina pints med öl. Det var väldigt genuint respekt där från dem.
Hur mycket, för ibland kan man ju uppleva att nu har ju Premier League ändrat så mycket utlänningar, men då i början kunde man ju ifrågasätta utländska spelare. Nu levererar ju du, var det 13 mål och 24 assist första säsongen, men kände du någon gång att du var ifrågasatt?
Nej. Jag måste sätta mig själv på en pedestal och säga att jag var aldrig frågesatt i pressen någonsin i Arsenal 90-94. Snarare att varför spelade jag inte de sista 3 månaderna 94 Då kritiserar de George Graham istället. Men då var det den tesen att numera kan du skriva ett nytt avtal när du har 2 år kvar för att du är rädd för Bosman och sånt där. Det fanns ju inte då liksom. Och där var det tränaren som hade sista ordet. Och hade du ett 4-årsavtal, ja då hade du det. Det var inte något snack om att du ska skriva nytt när det var 2 år kvar för att säkra dig och så vidare. Det var ju inte spelarnas marknad, den kom ju sen.
Vad tjänade du i veckan? Minns du det?
Nej, för fan, det var inte mycket. Jag kan väl säga så här att jag räknar ut, för att inte prata om pengar, så tjänar de 60 gånger mer, de bästa spelarna i Premier League, än vad vi tjänade. Jag hade bäst betalt i Arsenal, för att inte nämna några siffror, så tjänar de 60 gånger mer. För att vad är det för skillnad på Ian Wright, Paul Merson och mig kontra Gabriel Jesus, De Bruyne och Sterling? Det är exakt samma, men de tjänar 60 gånger mer.
Hur känns det?
Nej, men det är ju tiderna. Jag menar, och förstå mig rätt här nu, vi tjänade ju bra på den tiden. Men om du jämför med dagens pengar, så det är ju inte ens kaffepengar liksom, mot dagens pengar. Och det är den utvecklingen, det kan du inte vara bitter över.
Kunde man ana det? För du är ju ändå där när man drar igång Premier League hösten 92 och det börjar. Kunde man ana den utveckling som har varit med tv-rättigheter och allt?
Nej, inte då, utan det kom 97. Då hade jag precis lämnat för att åka hem till AIK. Jesper var 7 år, ville få in henne i skola. Då kom pengarna, 97. 95 kom Klinsmann in och jag tänkte, vad fan, Klinsmann i Premier League eller Barclays League som det heter, det var inte möjligt. Sen kom alla stora stjärnor när Sky pumpade in pengar från 97-98 där. Så de som har spelat på 2000-talet i engelsk fotboll, de är ju multimiljonärer. Med all rätt, för det är ju ändå en artisteri som att vara skådespelare eller musiker. Det säger jag ingenting om, men det var ju från noll, lönerna accelererade från 0 till 100. Bara över 1-2 säsonger.
Kan du också reflektera över att om du hade varit den stjärna du var då, nu, så hade du ju varit mycket större i Sverige. Jag menar, med media, hur man sände matcher. Serie A visades ju knappt när du spelade där. Premier League såg vi tipslördag november till mars innan det liksom, det luckrades ju upp och började visas mer efterhand. Och jag menar, du var den andra svensk som vann ligan i England. Du hade ju fått ett helt annat genomslag idag.
Ja, men alltså det, på våran tid var det Bernt Rosqvist på DN som skrev Anders var dålig idag eller Anders var bra idag. Och ingen jävels kunde se matcherna och så vidare. Och jag tävlar med Mark Hughes. Mark Hughes från Manchester, vem som ska bli årets spelare. Det är jag eller han som vinner priset. Mark Hughes vann, jag kom tvåa. Sett i parentet med att man snackar om De Bruyne och Harry Kane. Det är väl samma sak, va? 1 och 2 kan jag tycka. Så att
svider det lite?
Nej, men alltså det är ju sociala medier och det är tv som är bättre nu. Jag brukar alltid få frågan, var det bättre förr? Nej, det var fan inte bättre förr, men det var lika bra. Det var lika bra, vi var lika bra. För annars kan man ju säga så här, är Harry Kane bättre än Alan Shearer? Nej, kom igen. Det kan man inte säga. Är Ian Wright bättre än Gabriel Jesus? Alltså, det går ju inte att göra de parametrarna, utan det var lika bra. Fotbollen kanske är annorlunda på grund av att de spelar fotboll nu, och gjorde inte vi. Vi var ju mera fram med bollen så fort som möjligt.
Om du kommer tillbaka till Arsenal, hur blev du mottagen där jämfört med om du kommer till, när du spelat i AIK, BP, Örgryte? Men om du jämför hur du blir mottagen i Sverige kontra hur det när du kommer tillbaka till Arsenal eller Everton?
Ja, men alltså det är helt, helt natt och dag. Jag kan dra en parallell. Alltså, inför varje säsong så får jag brev hem där jag får matcherna, de 19 hemmamatcherna. Jag får pricka av vilka matcher jag vill gå på. Eftersom jag har gjort 100 matcher i Arsenal så är jag med 100-klubben. Då får du 2 biljetter. Då flyger de, jag prickar av 3 matcher, säger 4 matcher, beroende på när jag kan. Då flyger de över mig, jag får bo på hotell. Jag kommer till stadion, de frågar, Anders, vill du gå in i halvlek och säga någonting till publiken? Vill du vinka eller vidare? Eller vill du bara sitta och vara anonym? Det bestämmer jag, men det är en genuin klubb som gör så. Men om man ska ta, sånt existerar inte i Sverige. Så att det kanske är att de kommer ihåg äldre spelare bättre utomlands än vad man kanske tar hand om gamla spelare i Sverige.
Så. Hur är det bland supportrar om du kommer till Arsenal och är på en match där? Och...
Ja, alltså det är ganska hett fortfarande eftersom jag jobbar ju för Arsenal med Arsenal Foundation. Vi gör ju väldigt mycket välgörenhet. Jag jobbar för Everton med Everton Foundation. Där det är två olika organisationer. Everton är ju mental ohälsa med Arsenal eller barn i nöd. Så att jag är ju där ofta innan pandemin då var det att man ofta spelade ut i världen, samlade in pengar. Så att jag har ju spelat ett par gånger på Emirates och det är som på gamla goda tiden, de verkligen uppskattar vad man har gjort för den gamla eran när det inte var så pengar. Vi byggde ju Arsenal och de innan oss och Ljungberg efter mig. Man har ju byggt Arsenal hela vägen, Stefan Schwarz och så vidare, Rami Shaban och allihopa. Så det är en genuin kärlek. Att de tycker att fan, har du varit en Arsenal-spelare så har du varit med och byggt den långa, alltså deras klubbmärke så att säga. Det är de stolta för liksom.
Vad känner du när du säger Arsenal idag som vi har det rätt tungt?
Jag tycker det känns bra. Jag fick frågan så här för några dagar sedan, vad tycker du fattas? Ja, men jag tycker det fattas en ledare, en Patrick Vieira typ ledare som kapten. Sen fattas det en mittback. Sen tycker jag att de har det mesta. De har en bra tränare. De har bra stad, men det jag tryck på, som jag kanske fick lite så här skit, vad menar du liksom? The winning mentality in the dressing room is gone, så jag. Då fick jag lite skit för det. Men det innebär rent krasst att vinnarmentaliteten i omklädningsrummet, den finns inte längre. Det fanns inte på kartan att åka till Highbury och ta poäng. Tog du poäng? Fy fan, vad häftigt. Det är ungefär likvärdigt att åka till Manchester City. Du tar inte poäng där. Så hade vi på vår tid. Och då var jag kanske lite dumdist och sa så att vinnarmentaliteten har försvunnit i Arsenals omklädningsrum. Och då fick jag väl lite skit för det. Men den stämmer ju. Många tyckte ju också att det var bra sagt.
Du är George Graham, det du refererar till 94, så blir du att du är på väg till Manchester City, men då ringer Everton och som ju visade sig vara din klubb. Det var väl lite för Imre Varadid, ungran som spelade för Everton.
Ja, stämmer bra det.
Och Mike Walker tar dig till Everton. Tuff start i en klubb som ju är lite svajig får man väl säga.
Ja, så alltså, vi är på väg upp. När jag avslutar i Arsenal så säger George Graham att du får inte ett nytt avtal här. Men jag har ett bra anbud från Manchester City. Och jag tänkte, shit, Manchester City. Ja, men ja, vi testar väl det då. På vägen upp till Manchester så ringer Mike Walker. Jag har hört att Anders is released. Ni måste komma hit och prata med Everton innan ni bestämmer. Så vi åker till Manchester på vägen. Det är ju 40 minuter mellan till Liverpool och sitter med Mark Walker. Jag tyckte hans filosofi om fotboll var bättre. Så jag skulle tjäna lite mer pengar i City. Men jag tog Everton för det är mitt lag i mitt hjärta. Det är också Arsenal självklart, men jag har ju följt Everton sen jag var liten. Och komma till Mike Walker och den eran med spelare där vi låg väldigt illa till. Jag skulle komma som Gabriel Engen liksom och rädda allting. Vi förlorade mycket i början. Publiken var på oss och inte stena oss, men det kändes som att de stenade oss på plan. Det var väldigt mycket hat. Vi lyckades hålla oss kvar. Mike fick sparken och då kom Your Oil som är Tommy Söderberg 2.0 va.
Och den största stunden som väl alla Everton-supportrar minns, och nog du också, är väl FA Cup-finalen mot Manchester United och du avgör. Och Bernt Rosqvist fick skriva något positivt.
Ja, precis. Han fick skriva positivt. Det gjorde han ibland. Men om man tänker tillbaka så här så har Everton fått väldigt mycket skit. Det är den senaste titeln. Kom igen, det är 26 år sedan va? 95. Vi vann Charity Shield direkt efter. Två titlar där. Och det kommer de ihåg. Men om man tittar på de verkligen Big Six så är Everton med där på grund av sin historik. På 70-talet var det laget man skulle slå. De vann ju ligan och kupper och så vidare och hade de bästa spelarna i England. Så att det är ju en gigantisk klubb som har fallerat lite. Och jag tycker det är lite synd att man har så få titlar. Det bör vara... Vi har varit i FA Cup-final om inte två, tre gånger under den här perioden. Någon kunde vi ha vunnit oss så att man kunde glömma bort våran era så att säga. Men,
hur var känslan där på Wembley när ni mötte Manchester United som ju var dåtidens gigant.
Ja, det var dåtidens Liverpool på 70-80-talet, eller Manchester City nu, eller Liverpool, som är totalt överlägsna. Jag kan lova att det var 20 stycken människor på hela den jävla arenan och hela England som trodde på oss själva. Det var vi i omklädningsrummet och två ledare som genuint trodde att det här kommer vi ta med lite hårt arbete. Det var ingen annan. Så att det ju tillhör ju en av de största skrällarna i FA Cups historia med Wimbledon. Att vi kunde lyckas slå det här stjärnspäckade laget som bara körde över allt.
Hur ofta tittar du på målet?
Ja, det kommer ju fram. Det är inte så att jag stoppar in och själv och tittar så här, men man blir påminn. Och det är oftast folk som lägger upp videos och så man ser videos och så. Det är en skön känsla, men det är så länge sedan. Men det är jävligt häftigt att få slå United med alla sina superstjärnor på Wembley med 1-0. Det är något som man får ha med sig hela livet.
Ja, och vinna någonting på Wembley och gå upp för trappan. Och... Ja,
visst. Jag fick göra det 93 med Arsenal.
Men då var du väl skadad?
Då var jag skadad. Men det var ju liksom lite som jag landslade. Jag spelade varenda match upp till finalen. Så 3 dagar innan, då drar jag vaden på en träning. Missar ligacupfinalen. En vecka senare går jag i FA-cup. Tyvärr så missar jag både de finalen, även omspelet då. Så att, men jag lirade ju 95% av alla andra matcherna, men missade de finalerna. Så det var ju extra skönt att få vara med i finalen och vara bra 95.
Limpar startar en kontring. De är 4-2. Everton. Limpar, Jackson. Ja, det är bra läge. Och det är mål förstås. Nej! Jona! Får returen. Ride on! Den engelska cupfinalen 1995 är slut och Everton är de stora segrarna. Manchester United, de stora förlorarna. Everton, som nätt och jämnt klarade sig kvar i ligan, står nu här som FA-cupmästare. Hyllningarna vill aldrig ta slut. Anders Limpar, historisk svensk FA-cupsegrare. Och han var mycket delaktig i segern med sitt fina spel under den tid som han var inne.
Du vänder ju hemåt till AIK på slutet, Everton, det blev Birmingham och sen blev det hem till AIK och är ju med och vinner någonting. Hur viktigt var det att göra ett avtryck i svensk fotboll?
Ja, men absolut, det var väldigt viktigt för mig. Jag är ju genuin AIK-are, jag är född i Solna. Varenda år jag har varit utomlands och jag kommer hem på sommarna, då har jag tränat med AIK även från 91. Så det var ju min klubb i hjärtat. Får en fantastisk tränare i Stuart Baxter som jag tycker är uppe i kategorin med Joe Royle och Stefan Söderberg. Tommy Söderberg. Han var väldigt bra för mig, för han kom in med det här engelska som jag kom från. Du vet, han ställde krav på spelarna. Och jag tror att de här storheterna som vi hade innerst in, Johan Mjölby, Krille Nordin, Micke Brundin, Thomas Lagerlöf, alla de bra vinnarskallarna, Tommy Antonelius, jag kan nämna alla. Vi tyckte nog om det här innerst inne att det var fan lite jävlar namna. Så att det passade karaktären i AIK på den tiden. Så att vi vann svensk cupguld. Så vann vi allsvenska 98.
Har du någon kontakt med fotbollen idag? Jag vet att du har varit tränare i Sollentuna United och så, men vad är kontakten idag?
Inte mer än att jag spelar fotbollsmatcher med Arsenal Foundation. Sen är det inte mycket mer. Jag är ingen tränare sedan 6 år tillbaka, 2015.
Saknar du?
Nej, jag tycker inte jag gör det. Då kanske jag ljuger. Till och från. Det är inte så att jag saknar. Jag saknar att vara med i ett onkelsrum och säga bu eller bä till en ung spelare som tar med sig det. Och lyckas, då blir man ju varm. Men jag kan inte säga att jag saknar att träna ett lag. Det gör jag inte. Men jag tittar på fotboll och då ska det vara det bästa. Champions League-final, semifinal, bra landskamper. Jag följer ju allsvenskan och så vidare, AIK. Men sen är det fan inte mer. Jag kan inte sitta och kolla på... Vad ska man ta för dåligt exempel? Wolverhampton mot Hull i en FA-cup. Det är ointressant. Liksom.
Var det svårt att lämna fotbollen? Jag menar, du spelade ju rätt länge, du var ju även en sväng i USA och så, men var det svårt att lämna fotbollen och ställa om till ett liv efter fotbollen?
Nej, jag tyckte inte det, eftersom Ola Danad, han som var högsta huvudet i Brommapojken, hade en plan för mig när jag kom hem. Då skrev jag ett 4-årsavtal med Brommapojken. Jag skulle spela 2 år och så skulle jag vara ledare i 2 år. Det var uttalat. Så att jag visste att jag ska spela i 2 år, sen lägger jag av. Och sen tar vi jag över junior allsvenska laget i Bromma med Kim Bergstrand. Det visste vi redan. Vi spelade ju tillsammans, jag och Kim. Så vi visste våran plan framåt. Och det var en skön känsla att veta att nu efter karriärens slut, då kom jag, behöll ju fotbollen i 15-16 år. Brommapojkarna tränade Sollentuna och så vidare. Så att det var inte så svår omställning, för att jag gjorde det jag kunde i fotbollen.
Så att liksom en gradvis utfasning?
Ja, exakt. Och det visste vi att han ville att jag skulle vara bäst betald i BP. Han ville att jag skulle med erfarenhet ta över de bästa spelarna. Ola var väldigt duktig på det. Så att vi säger så här: Anders, du skriver ett 4-årsavtal. Du får spela 2 år till här, men sen vill jag ha det 2 år som ledare, så får vi se efter. Och det vart ju 1 år till där. Men det tycker jag var en genuint bra plan för en gammal fotbollsspelare.
Det och då har man ju läst om olika affärssatsningar de har gjort som kanske inte tagit fart. Och du drev ju en spelbutik borta, ett Odenplan och så. Hur var det liksom att gå in och knäga? Och...
Ja, parallellt så hade man ju olika business. Jag har inget problem. Jag är en arbetsmyra. Jag är en arbetsmyra hellre än hålla i saker och ting. Det har jag vänner som gör med bolag och så vidare. Dan Sandgren och bland annat. Så att jag har inga problem att ta i med hårdhandskarna. Hellre det än att hålla ihop saker i ett företag.
Just spel som är så närbesläktat. Jag läste någonstans att du sa att det blev lite mycket spel själv när du hade en spelbutik. Var det så att det var svårt att kontrollera?
Ja, det är det ju absolut. Jag kan erkänna att jag hade spelberoende när jag hade butiken. Det var lätt. Det var ju inga fysiska pengar. Man skrev upp bara och sen la man i pengar när det fattades. Jävla konstig verklighet egentligen. Men väldigt lätt då och för människor att komma i spelberoende. För att man tycker att man innan, att det inte kan gå mer än det man tippar. 96-97% är ju losers som tippar och så vidare.
Och ändå så har du ju fakta utan att du spelar bort, så att du spelar fortfarande trots.
Ja, men det gör jag. Men det är ju inte 1000 lappar i månaden längre, utan nu är det bara någon gång då och då. På stryktipset.
Hur ser du på liksom just att fotbollen ofta går hand i hand med spelet och lite lever på spelet samtidigt som en del människor hamnar snett?
Ja, det går väl hand i hand, det tror jag. Jag har aldrig någonsin spelat på en match när jag varit aktiv. Det tyckte inte jag hörde till, utan på mig själv då, menar jag. Har jag självklart spelat på andra lag när jag varit aktiv, men inte på mig själv. Det är väldigt lätt för en människa att komma in i ett spelberoende, för att det är så mycket åt som florerar liksom, och man kan ju spela på allt liksom. Så att det är ju, och de flesta människorna förlorar ju. Det är en tragedi egentligen.
Det finns ju också de här uppgifterna från VM 94 om Bulgarien i bronsmatchen, att de ska ha lagt sig och att det fanns uppgifter. Dina kompisar i Mosligan är ju citerad, Lars Eriksson och så. Vad kände du till om det och vad har du sett av det under din långa karriär?
Nej, jag har aldrig varit med om det någonsin. Vi har ju den här klassiska när Frankie Chong kom ju ner till oss vid poolen där och ville muta oss för att lägga oss i bronsmatchen. Men det hände ju aldrig, självklart, för vi tog ju inte de pengarna. Självklart. Så jag kan ju inte säga att ta bort Thomas Brolins match och Henke Larssons match i en bronsmatch och tror att de har lagt sig, det är patetiskt att tänka så. Men vi har varit genuint frågan om vi vill lägga oss. Och
hur mycket var ni erbjuden?
10 000 pund låg ju på sängen där och vi skulle ta olika buntar. Så här, men det var ju patetiskt. Men han gjorde väl så världen runt, den här kinesen. Vad vet jag? Jag kan inte säga att folk tar och lägger sig sånt där, det är ovanför mitt huvud, men jag tror säkert att det förekommer runt om i världen, det tror jag. Och det har man ju sett med alla skandaler med spelare som åkt fast och så.
Är det bättre att vi pratar om det öppet, att det ändå kan förekomma, än att man länge ville man ju inte låtsas om det?
Nej, men absolut, vi måste ju ventilera det. Skulle jag vara spela fotboll i dagens lag och så vidare och höra att någon har lagt sig eller spelar på sig själv och förlorar och sånt där, fy fan. Det ska ju vara lagstryk på en sån kille, alltså, ordentligt. Man drar ju åt samma håll för att vinna, då kan man inte ta pengar för sin egen del för att förlora. Det gör ju kanske några, vad vet jag. Men onekligen gör de det eftersom det har varit rättegångar om spelfusk då, eller hur? Och då existerar det ju tyvärr, och det är tragiskt.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, men vad roligt, tack själv, tack.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar gärna emot era tankar, synpunkter, idéer och önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.